Vad roligt att se att ni finns på riktigt. Ja, jag har hört talas om er. jag måste säga, nu har jag inte min fru här, men jag pratar i vi-form. Vi är väldigt glada att få komma till Finneröja. Jag ska säga, försöka uttala det på rätt sätt också. Vi känner oss jätteglada och vi har blivit mottagna på ett fantastiskt sätt. Vi känner sån omslutna, och den omsorg ni har om oss som pastorer, det värmer hjärtat, och vi är så glada och att vi nu äntligen får möta er också. Vi har ju träffat de flesta av er, har vi ju träffat, men inte så här tillsammans. Det är ju något speciellt när man får mötas tillsammans. Jag har ett tema idag på min predikan som heter Öppnade ögon i en nyöppnad värld. Så Fader, vi bara tackar dig, Herre, för att du ska göra ditt ord levande. Jag ber om din heliga andes smörjelse och hjälp, Herre. Herre, tack för det ordet. Ditt ord är levande och verksamt. Tack att det ska tala till oss idag. Tack att det ska komma med uppmuntran och ledning, Herre, i Jesu namn. Amen. Jag ska läsa ifrån andra kungaboken och kapitel 6. Och ifrån den 8:e versen. Jag tror att de flesta av er har läst det här någon gång i alla fall. Det står så här ifrån vers 8. En gång när Arams kung låg i krig med Israel överlade han med sina officerare och angav var de skulle anfalla. Genast skickade då gudsmannen, det är alltså Elisa, bud till den israelitiske kungen och varnade honom för att ta vägen förbi den orten som arameerna hade tänkt anfalla. Kungen skickade i sin tur bud till den orten som gudsmannen nämnt och varskodde folket där så att det var på sin vakt. Samma sak hände gång på gång. Detta gjorde arameerkungen bekymrad, och han sammankallade sina officerare och frågade: kan ni säga mig vem är det bland oss som står på den israelitiske kungens sida? Ingen, herre kung, svarade en av dem, men Elisa, profeten i Israel, meddelar sin kung till och med vad du säger i din sängkammare. Då befallde kungen: gå och ta reda på var Elisa finns så att jag kan skicka folk för att gripa honom. När kungen fått rapport om att Elisa befann sig i Dotan sände han dit hästar och vagnar och en stor truppstyrka. Det kom på natten och belägrade staden. På morgonen då gudsmannens tjänare kom ut fick han se att staden var omringad av en truppstyrka med hästar och vagnar. Ack, herre, vad ska vi ta oss till, ropade han. Elisa svarade: var inte rädd. Det är fler på vår sida än på deras. Och han bad: herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade Herren tjänarens ögon, och han såg att berget var fullt av hästar och vagnar av eld kring Elisa. Ja, äntligen så öppnas ju vårat land, och här var det ju, vi får ju återigen träffas i våra kyrkor. Men frågan är ju egentligen, vill vi återgå till det gamla, det vana, eller vill vi gå in i någonting nytt? Hur ska vi förhålla oss till det nya som händer i landet? Var det bättre förr? Det vet inte jag. Det är väl en definitionsfråga på vad som var bättre och sämre. Men frågan är om vi ska längta tillbaka eller om vi ska se framåt mot vad Gud vill göra. Här har vi Israel och en kung i Aram som låg i krig med varandra. arameerna var ju egentligen grannar. De kanske inte var några goda grannar, men de var i alla fall grannfolket. Och ofta så var ju striderna mot Aram var ju gränsstrider, och den böljade fram och tillbaka. Och Israel hade ju fördelen av att ha en profet, en vakt på sin post, som också kunde avslöja fiendens planer. Det står att han till och med kunde tala om vad han viskade i sin sängkammare. Det var otäckt skarpt. Men i alla fall, så varje gång som arameerna planerade någonting så varnade Elisa kungen i Israel, och den arameiske kungen blev väldigt frustrerad och undrar ju vem som avslöjade hans planer. Och då får han veta att det är profeten Elisa som avslöjar vad du tänker göra och vart du tänker anfalla. Så hans plan nu är ju att nu ska han gripa den här profeten, så kanske det blir lite enklare för dem. Och han får veta att Elisa, han befinner sig i en plats som heter Dotan. Den ligger ungefär 1,5 mil ifrån den Samaria som var huvudstad i Israel. Och Israel, själva landet, var ju uppdelat i Nordriket och Sydriket. Och Samaria var ju huvudstad i Nordriket. Då. Ligger inte så långt ifrån, vad ska man säga, den här slätten, Harmageddon. Men i alla fall, så kungen skickar iväg sina soldater till Dotan för att gripa Elisa. Och de kommer dit på natten. Så när morgonen kommer, efter en natts restriktioner, höll jag på att säga. Man var instängd en natt. Det var inte så långa restriktioner på den tiden. Men i alla fall, de hade varit instängda i huset en natt. Och när Elisa då, eller Elisas tjänare på morgonen kliver ut ur huset och ska sätta sig på verandan och ta sitt morgonkaffe, så ser han ju att de är omringade av en armé. Runt hela staden så är det en armé, och han blir ju naturligtvis väldigt rädd. Vad ska vi göra? Nu är det ute med oss. Men Elisa säger, var inte rädd. Det är fler som är med oss än som är emot oss. Och jag tänkte, vad ser vi egentligen när vi kliver ut i den nyöppnade världen? Ser vi, grannar är ju inte våra fiender, men ser vi dem som ointresserade av evangeliet? Eller ser vi dem med Guds ögon, med Guds perspektiv? Kanske har den här pandemin förändrat våra grannar. De som bor i området behöver ju inte vara just den närmaste grannen, utan de som rör sig i bygden. Kanske har den här pandemin ändrat dem på något sätt. Ser du som Elia med Guds perspektiv? Gud, Elia, han såg inte den här fiende här än, utan han såg att han var omringad. Eller inte omringad, han såg att han var omsluten av Guds armé. Av Guds eldar, av Guds hästar och vagnar. Han var inte omringad, han var omsluten. Han hade ett helt annat perspektiv. Så frågan är, vad ser vi när vi kliver ut till den nya världen? Ser vi hot och otäcka människor? Eller ser vi möjligheter? Vi ser, jag är omsluten av Gud. Gud har en plan. Gud har en tanke. Jag är mitt i, även om det ser otäckt ut, även om de här grannarna ser ut som jättar och jag har inte riktigt vågat dela evangeliet med dem än. Men kanske du är omsluten, du kanske är ledd av Gud. Vad är det du ser nu när möjligheterna öppnar sig? Är det ett hot eller är det en möjlighet? För Elisa, han såg inget hot, han såg en möjlighet. Och så ber han en enkel bön. Öppna hans ögon så att han ser. Och det här var ju inte någon hedning. Någon som inte hade en tro på Gud. Utan det här var ju en som hade tro på Jehova. En som hade tro på Gud. Men han behövde ändå få sina ögon öppnade. Och plötsligt så ser också tjänaren den här himmelska hären. Han såg också. Vi är ju omslutna. Vi är inte omringade. Vi är omslutna. Du och jag, vi behöver ett gudomligt perspektiv på vår tillvaro. Vi behöver ett gudomligt perspektiv på Finneröja. Vi behöver ett gudomligt perspektiv på församlingen. Vi behöver ett gudomligt perspektiv på våra grannar och de vi omsluter oss med. Och sen så händer det ju, det finns ju en fortsättning på den här historien. De här armenen, de kommer ju och omringar Elia. Men han ber ju en enkel bön. Man ber ju en till bön, en kort bön. Slår dem i blindhet, säger han. Och den här herren kommer in och Elia börjar prata med dem och säger: detta är inte den här vägen och det är inte den här staden. Följ mig, säger han, så ska jag föra er till mannen ni söker. Och de förstår ju inte att det egentligen är mannen de söker. Han står ju precis framför dem. Men de ser ju inte det. Så Elisa, han bemöter dem med vad ska vi säga, Guds smörjelse och andens ledning och bön omsluter honom. Och plötsligt så får han leda den här fiendehären in till Samaria, in till konungens stad. Och när de kommer in i konungens stad så står ju konungens armé beväpnade. Och de anar ju ingenting, för att de förstår ju inte, vad de ser ju inte, vad de verkligheten de ser liksom, det är ju väldigt dolt för dem. Och så ber Elisa en tredje bön: Herre, öppna deras ögon. Och plötsligt så ser de att nu är det inte de som har omringat profeten, utan nu är de själva som är omringade. Nu är de överbemannade, de är i underläge. De som skulle ta Elisa till fånga är själva fångar nu. Och kungen i Samaria, han säger: ska jag hugga ner dem? Men Elisa, han säger: du brukar ju inte ens hugga ner de som du själv tar till fånga. Nu har jag tagit dem här till fånga, utan sätt fram mat och dryck åt dem så att de får äta och dricka. Och låt dem sedan gå till sin herre. Då ordnade kungen en festmåltid för dem. Och när de hade ätit och druckit lät han dem gå och de återvände hem. Han gjorde ju någonting totalt annorlunda. Någonting som var helt oväntat. Tänk om du och jag skulle göra någonting som, det behöver ju inte vara så avancerat att man ordnar en festmåltid. Men tänk om vi ser på omgivningen med nya ögon och kanske tar ett annorlunda initiativ. Det behöver inte vara något sån här planerade initiativ, utan att du plötsligt så gör du en vänlig handling eller gör någonting. Jag vet ju att ni är vänliga, det förstår jag, men att du gör någonting oväntat för grannen. Gå en extra mil med honom eller gör någonting. Sätt fram mat och dryck eller bjud på kaffe eller hjälp honom med trädgården eller vad nu än. Gör en vänlig handling, så får du, för resultatet av att de gjorde så här, det står att arameerna slutade med sina strövtåg och trängde inte in i Israels område. Bara det att de såg annorlunda på fienden och behandlade dem annorlunda och gjorde en helt oväntad handling blev liksom en vändpunkt för grannsamverkan. Och det var min ögon, jag tänkte: hur ska vi göra nu? Ska vi göra som vi alltid har gjort? Eller kan vi göra någon oväntad handling? Kanske helt oplanerat. Du kanske är på affären eller du möter din grann och sen så säger eller gör någonting som du egentligen har längtat efter att göra länge. Och våga göra det. Och resultatet kanske blir bättre än du hade vågat drömma om. Tänk om vi kan se på våra jobbiga grannar. Vi kanske inte har några jobbiga grannar. Men tänk om vi kan se på våra grannar på ett nytt sätt. Med Guds perspektiv. Hur ser du på mina grannar? Hur ser du på dem som bor på min gata? Och kanske han leder dig bara till en specifik granne också. Det kanske inte alla grannar är öppna. Men det kanske finns någon. Kanske finns någon som är mottaglig för den här festmåltiden. Det kanske finns någon som är mottaglig för att du gör någonting annorlunda. Jag såg nu en gammal sån här film. Den heter Evan Almighty. Det är en som blir, han får Guds kraft och Guds möjligheter och han får vikariera för Gud i alla fall. Och den här mannen är tv-journalist som blir senator och vill ju förändra världen, men Gud kommer och bryter in i hans liv och kallar honom att bygga en ark. Det här är ju inte på riktigt. Det här är ju en film om bara så. Det står inte i Bibeln. Men det, han blir ju så frustrerad, för han har ju sin karriär och allting är klappat och klart och han ska in i senat, han är ny som senator, han vill göra gott intryck, och så plötsligt så blir han, förvandlas han till Noah, han ska bygga en ark och skägget börjar växa ut. Men då säger den här som skådespelaren och som spelar Gud, hur förändrar man världen? Jo, då säger han, one random act of kindness at a time, alltså en handling av godhet i taget. Och ibland kan det vara slumpmässigt och ibland kan det vara planerat. Plötsligt så dyker upp en möjlighet. Men det kan ju också vara en planera att man har ett visst tänkesätt. Hur förändrar vi Finneröja? Genom en handling av godhet mot en annan människa. Det är så vi förändrar världen. Genom bön och goda handlingar. För det fanns ju när Elisa bad. De bad och de handlade. Så vi behöver liksom både be och arbeta. Eller be och göra våra handlingar. En vänlig handling. Gör något oväntat. Ja, jag förstår, ni är ju vänner. Det låter ju väldigt som att jag tror att ni är jättearga på grannarna. Men det är ni förmodligen inte. Men ja, ni förstår vad jag menar. Oväntade handling. Gå den här extra milen. Gör det här lilla extra. Hur kan du och jag se på den här bygden med nya öppnade ögon? Hur kan vi få Guds perspektiv på det här området, den här bygden? Och vad kan vi göra för att leda dem? För det är ju väldigt symboliskt här när de leder den här herren till konungens stad och bjuder dem på en festmåltid. Vi vill ju att våra grannar och våra vänner och så, som kanske inte har en tro, vi vill ju leda dem till den store konungen. Så att de får vara med om en festmåltid också. I fredags så var vi på Götabro. Det var underbart. Jag har ju inte varit där knappt sen. Och jag fick gå in i kapellet på Götabro. Det var första gången på 23 år sedan jag gick i pastorsutbildningen som jag var inne i kapellet. Det var väldigt speciellt. Och när man sitter där och tänker på allt man har varit med om från det man gick ut som pastor till nu, då tänker man, vilken tur att jag inte visste om vad man skulle möta. Det är ju tur. Men samtidigt så ser man också hur den har följt med en hela vägen. Även fast man har mött både bra saker men också jobbiga saker, så har man sett liksom att Guds nåd var med en hand i hand. Och då fick vi av våra lärare, höll jag på att säga, men missionsdirektorerna och Marcus Sando som är ansvarig för Sverigeprogrammet, en övning där vi skulle gå igenom fjärde Mosebok 13, när Mose skulle sända in spejarna i landet och när de kommer tillbaka med rapporten och vad vi fick ut av texten. Och det var intressant att se vad olika saker vi kom fram till. Men någonting som vi var eniga om, det var ju i alla fall att rädslan för det nya var det som förlamade folket. Människofruktan, det var egentligen människofruktan som gjorde att man inte kom in i det som Gud hade lovat. Man hade en bild av sig själv som små och folket i Kanaans land som jättar. Och den fruktan var så stor att man inte kunde tro att Gud skulle vara med och hjälpa dem och inta det här området. Så deras syn på motståndet förstorades ju något enormt. Och deras syn på sig själv, den förminskades. Och deras syn på det som hade varit, den var ju förhärligande. De längtade ju tillbaka till köttgrytorna och i Egypten, och det var ju så fantastiskt där nere. Vilket inte var en sanning. Men fruktan gör ju någonting med oss. Att vi ser inte riktigt klart. Paulus han ber en bön för församlingen i Efesus. Och han ber att deras inre ögon ska få ljus så att ni kan se. Och det här i Efesus är ju intressant, för det här är ju en väckelseförsamling. En församling som har varit med om och egentligen skakat om hela denna världsstad Efesus. Och bara några år senare när Paulus har flyttat därifrån så behöver han skriva att Gud ge ert inre öga ljus igen. Det är så lätt att det grumlar igen våran sikt. Och våra ögon, alltså vi inte ser klart, för att vi kan bli upptagna med så mycket annat att vi inte ser. Vi behöver verkligen ha anden som får komma in och med sitt ljus, så att vi ser vem han är. Så att vi ser vad han har gjort för oss. Så att vi ser vilka vi är. Och så att vi ser vilken möjlighet, vilken kraft det finns i tron, säger han. Samma kraft som uppväckte Kristus från de döda finns tillgänglig i tron. Så vi behöver egentligen, våra ögon behöver ju öppnas på nytt. Både inte bara för våran omgivning, utan också för vem Gud är. Och vad han har gjort. Och vad han har gett oss. Och vad han har gett oss. Så Fader, vi tackar dig Herre. För den här dagen, Herre. Vi tackar dig för att du ska ge oss öppnade ögon, Herre. Ge oss öppnade ögon nu, Herre, när landet öppnas för oss. Herre, öppna mina ögon, Herre, så att jag får se vem du är, Herre. Öppna mina ögon så att jag får se vem jag är i dig, Herre. Och öppna mina ögon så att jag får se vad du har gjort för oss, Herre. Och jag ber för var och en som har lyssnat här idag, Herre. Jag ber Herre om öppnade ögon, Herre. Men jag ber också Herre, vi behöver mod. Vi behöver mod att göra det här oväntade. Vi behöver mod Herre att ta det här steget, det oväntade steget Herre. Vi behöver mod Herre att nå ut Herre. Vi behöver hjälp oss Herre. Vi behöver din hjälp och vi behöver din kraft. I Jesu namn. Amen.